Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och här följer nummer 29 i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig, Gunilla Grell Lundgren. Nu har vi hunnit till Brevikshalvön. Plocka gärna fram en karta så du kan hänga med i svängarna. Här följer del 1 av Brevik. Varsågod.
Välkommen Göran.
Tack för det. Idag är det ju ett trevligt väder ute också, så att nu ska vi se vad vi kan hitta på. Och det gäller ju då, vi har ju pratat tidigare om Tyresös gårdar och torp. Och idag så tänker jag fortsätta i den andan till att börja med här. Och då kommer vi in på Breviksgårdarna som vi inte tidigare har varit inne på. Man kan ju gå till äldsta handlingarna där som gårdarna pratas om gårdar. Det är ju från 1409. Här finns ju då Brevik omnämnt redan i de här handlingarna. Brevik, det låg ju, den gården låg ju längst ut på Brevikshalvön vid Breviksmaren. Gården är ju numera riven och där byggdes ju upp andra hus så småningom. Omkring 1900 så sålde ju markisen, eller byggde ju markisen, ett antal stora sommarstugor där runt Breviksmaren och som man sedan fick köpa och så vidare. Och i den handlingen så revs Breviksgården också.
Du, var det så det gick till att markisen sålde husen? Han byggde dem också?
Ja, han ska byggt dem först och sen sålde en del. Men jag tror att det är båda delarna. Ja. En del byggde han och en del byggde väl de här sedan som kom dit, släktingar och sånt. För väldigt många var ju släkt utav de som byggde och köpte ner vid Breviksmaren.
Ja, det var i början på 1900-talet där.
Det här är exakt omkring 1900. Mm. Alltså det i början, det skedde ju precis omkring början på 1900. Den här gården då, den var ett halvt hemman. Och då kan man ju fråga sig, vad är ett hemman? Det är inte så lätt att beskriva vad ett hemman är. Jag tittade i Norstedts uppslagsbok och där finns det förklaringen som så att det är ett gammalt mått på hur mycket skatt som gården kunde betala. Ett hemmans areal kunde således variera i storlek beroende på av vilken slags jordar som förekom eller om det var ett skogsland eller slättland och så vidare. Så att det går inte att säga att det är det och det kvadratmetermässigt. I vilket fall, det här var ett halvt hemman och det var ett stort ställe det. Går man sedan och tittar vad fanns det för djur på en sån här då in på 1700-talet, så var det en vanlig standard på djurantalet. Det var 3 kor, 3 får och en gris. Och om man 100 år senare så fanns det också ett par hästar och 3 kor och 6 får och en gris. Så att det här med hästar, det krävde ju redan Tyresögodsets ägare på slutet av 1700-talet chefer att alla torpar skulle ha en häst.
Ja, just.
Så att det fanns säkert häst även på 1700-talet fast 1790 fast det inte är upptaget i bouppteckningen.
Du, var låg gården Brevik? Låg den längst ut på Brevik?
Den låg precis vid Maren. Om man kommer och åker ner Breviksvägen så har man en tennisbana på vänster sida där vägen svänger runt Maren. Och precis rakt fram emot Maren låg den. Så att du skulle inte åt Dyvik till eller det, utan precis när vägen svänger åt vänster och gör en stor gir runt en bergknalle. Där uppe på bergknallen låg det. Sen byggde ju det ett japanskt hus på den där.
Ja, det har jag sett bild på.
Ja, så att det var precis framför sig. Han hade Maren precis framför sig. Sen lite längre bort till vänster så bodde ju Silla Ingvar nu på 1900-talet.
Och ja, just. I ett rött hus.
Ja, ut på Nuddet. Dyvik ligger längre ut. Det här är ju ute på, precis på Östersjökanten, medan Dyvik ligger ju vid...
Utåt Bagarsundet.
Ja, det ligger ju mera åt Kallfjärden till.
Ah, ja, just det. Mm. Det fanns väl inte mycket åkrar där på bergknallarna?
Jo, det gör det ju, om man säger. För att Tyresö, det är ju... Man har ju kallat åkrar här vid Tyresö gård för Ålands hav. Och det kommer ju sig utav att den här Ålands hav... En del har ju trott att det beror på att det är sumpmark och bara så. Men det är att det är så jädras mycket kobbar i åkrarna. Mm-hmm. Och därför kallas det för Ålands hav. Och det är ju så också nere vid Brevik att åkrarna, där syns det en massa bergknallar. Så att jorden, det är ingen stor åker, utan det är remser här och där som, och sen sitter de här holmarna mitt i åkrarna.
Ja.
Och det är ju hela Tyresö är ju sådant.
Ja.
När man tittar på åkrar, det är ju Storängen som är lite större åker, men det är ju ingenting om man jämför med övriga Södermanland.
Med Haninge till exempel.
Nej, med Österhaninge och så vidare, där har du ju större åkrar, men... Och det är ju därför prästerna inte ville vara i Tyresö, på grund av att det gav avkastningen, den tionde och det gav ju ingenting.
Så till och med prästerna var beroende av fördarna?
Ja, just det. Det var ju deras. Dels hade de ju prästgården, de skulle få sin inkomst ut. Och sedan fick de ju också en tionde. Och sen kunde de ju ta betalt för när de vid vigsel och begravning och så vidare. Så att de, på det sättet fick de in lite inkomst till prästerna. Och det var ju då närmast kyrkoherden som hade de här förmånerna, som hade en prästgård. Men det var en annan sak. Sen det här kan man läsa i när Breviks... bebyggelsen växte upp då 1900, så fanns ju också, kom det ju också en affär ner dit. Och i ett arrendekontrakt som gäller handelsboden, alltså Tyresö, låg ju affären tidigare vid Lilla Tyresö. Det finns ju tre hus idag där, Prinsvillan och den här andra mitt emot, vad heter det nu? Lakejvillan, ja. Och sen rakt fram så låg ju affären. I det kontraktet så finns det från 1901 att en paragraf som säger att markisen förbehåller sig rätten att åt andra personer överlåta handelsrättigheter på hemmanet Brevik. Så att där, då börjar man se att markisen, gamle markisen, han insåg att här måste man då kunna få affärer och så vidare även i den delen. Och det här, enligt arrendekontraktet från 1907, så arrenderar Gustav Pettersson åkrar också till Brevik och Björndalen. Och det var två bröder som var där nere, och det här kan man ju läsa i Breviksboken om ordentligt här, om de här bröderna och sånt.
Här syftar Göran på boken Breviks halvön i skuggan av en markis. Och det handlar om Brevikshalvöns historia.
Den ena brodern hade då affären och den andra arrenderade marker där nere vid Brevik och Björndalen. Och den här, han arrenderade då Björndalen, där ingick inte uthusen i det, och inte fiskevattnet ingick inte heller.
Skulle markisen ha det själv?
Nej, det arrenderade han ut på sidan om.
Smart i affärer.
Jajamän, även då. Det är Brevik det, så att säga. Men hela Breviksmiljön byggdes ju upp då kring 1900. Gården lades ner och istället kom det då sommarstugebebyggelse. Sen har vi ju gården, den Dyvik då, som också omtalas 1409 som Tyfavik enligt de benämningarna. Tyfavik.
Vik. Alltså Tyfavik, ja, det var en stavning. Det heter Tyfavik.
Ja, det är Dyvik det. Fast en gammal stavning. Och här kan man ju också se att det är samma, lika stor gård, ett halvt hemman. Och det är också samma ungefär djurbesättning på gården på 1700-talet med tre kor och lite sånt där. Och man kan se att det har funnits fanns en gammal oxe på gården också. Men inte heller i den bouppteckningen fanns det någon häst uppräknad. Men däremot om man kommer en 30-40 år senare och tittar på vad den besättningen bestod av, alltså in på 1800-talet och 30-talet, så fanns det häst och ett par oxar och fem kor och två tjurar, fem får, en sugga, två grisar. Så att där fanns det en allsidig djurbesättning på den här Dyvik på den tiden.
När du pratade om det första, tre kor och oxe, var det på i
1830-talet. I bouppteckningen där.
Ja.
Sen om man går ytterligare 100 år tillbaka, eller senare då, så då kommer vi in på 1930-talet då. Så är det ju Verner Johansson som arrenderar torpet Dyvik, och han var ju också, vad heter det, kyrkvärd heter det, i Tyresö. Så att han hade en bra bit att gå för att varannan söndag gå till kyrkan och vara kyrkvärd. Det var ju två som var kyrkvärdar, åtminstone som jag minns i min barndom, och det var ju Hugo Alenby på slottet, trädgårdsmästaren på slottet, och sen var det Verner Johansson som var kyrkvärdar. Och då varannan söndag tog den ena tjänstgöringen och den andra varannan den andra personen.
Den ena hade väldigt nära.
Och det var bra det, för ibland kunde det bli inga personer kom, utan då sprang han hem efter sin fru Karin så att hon kunde komma också och lyssna på, så att det inte blev vad heter det, mässfall där.
Ja. Hur många deltagare i gudstjänsten var det på den där tiden? Har du någon aning?
Vanliga söndagar var det väldigt dåligt.
Redan då?
Ja, för att det var inte den befolkningen i Tyresö med torpare och så vidare. Utan en som var väldigt flitig gäst och gick, det var ju småskollärarinnan Selma Lundell. Hon gick ofta i kyrkan. Men de andra hade inte tid, och långt till kyrkan var det, och man skulle arbeta och slita. Så att nej, söndagarna var inte mycket folk där.
Då kanske man gjorde som i Hemsöbo när man satt och läste i Bibeln själv. Högt för varann.
Ja, eller så att när radion kom så satt man ju och lyssnade på radion.
Ja,
jag vet att vi hade främmande, när jag var, det här måste jag ha varit omkring 1940, 42, 43. Då hade vi främmande utav prästen Valdins syster, kyrkoherde Valdins syster var hemma. Hon var mycket djupt religiös. Och sen då när gudstjänsten började på radion då, ja, då skulle det vara helt tyst. Fick ingen prata någonting under denna långa tid.
Nej.
Så att då satt de bara där och lyssnade, morsan och hon.
Som tända ljus.
Ja, det var inte lönt att man förde något samtal då inte.
Man ville inte missa något förstås.
Nej, det var ju så. Man kunde inte diskutera världsproblemen inte. Sen, men som sagt, var Verner Johansson kom dit på, eller då på 1930-talet och arrenderade då, så ligger ju Dyvik då precis på kanten till Kallfjärden, och man hyrde ut fiskevattnet till fiskevårdsföreningen. Då tänkte ju Verner Johansson då, för han fick inte fiska enligt kontraktet då ju, för det ingick ju inte i hans arrendekontrakt, så han gick till förvaltningsbolaget för att skaffa sig ett fiskekort. Och när han kom dit där, och först skrev kamrer Hellström ut ett fiskekort till den, men sen kom han ju på att Verner Johansson ägde ju ingen mark. Han var ju bara en dator, så då tog han fiskekortet ifrån honom igen. För att det stod ju då i fiskevårdsstadgarna de här föreningen hade bildat då, att man var tvungen att äga mark på Tyresö för att få ett fiskekort.
Oj.
Så att det innebar då att arrendatorn på Dyvik, han fick inte fiska, medan alla sommargäster som hade köpt en liten sommarstugetomt där ute, de hade rätt att fiska. Så att det där med att stänga ute Tyresöborna, det förekom ju på både bad och allt möjligt, att när de kom och fick egen mark i Tyresö, stockholmarna, ja, då var de väldigt duktiga. Och vi har ju för exempel nere vid Tyresö strand. Där fick ju inte andra än Tyresö strands ungar bada. Bodde man en bit upp på Strandalensvägen där, då fick man inte vara med där i föreningen, och då fick man inte bada ner vid Tyresö strandsbadet.
Jag tycker att jag minns att jag har sett skyltar vid Trintorp för länge sedan, att det inte var...
Det var det säkert.
Det var inte tillåtet att bada för icke-tomtägare, tror jag.
Nej, just ja.
Så då bara smög de som man ner
med
där,
i tomtägarföreningen.
Ja. Och det är ju så sent som på slutet av 60-talet.
Ja, men det stämmer då. Då kom massor med såna här, när de fick lite makt, de här, då förbjöd de oss Tyresöbor att...
Då åkte näsan upp på dem.
Jajamän. Så att så var det.
Privat bad, tror jag det möjligen stod också.
Ja, jodå. Mm. Jag vet en kille då i min ålder som kom ner till badet där och skulle bada. Han bodde alltså uppe i Ystrand, lite närmare då Tyresövägen. De var inte medlemmar i den föreningen där nere. Ja, han fick bli bortkörd. Jasså. De hade vakter som gick där och såg till så att ingen utomstående kom dit.
Mm.
Ja, ja, men det var lite på hur det kunde gå till på den tiden. Gården som då den frånsåldes från Tyresögodset år 1943 till en privat ägare.
Det är fortfarande Dyviks gård vi pratar om.
Och djurhållning på gården sen den slutade 1962, om jag är rätt underrättad. På 1940-talet så står det att åkerarealen på gården ska vara 5,5 hektar åker, alltså 10 tunnland i stort sett. Det är inget stort jordbruk då. Ytterligare en gård som finns där nere, det är ju Älmora som ligger vid Kallfjärden. Och den, även den är omtalad då 1409. Det står Älmora, det står... Älmor, som det hette från början, stavas på ett annat sätt bara. Men när man kom in på 1700- och 1800-talet så skrev man, och även på 1900-talet förresten, så skrev man Älgmora.
Älgmora, det var väl mycket älg där, ja, då, antagligen.
Ja. Så, nej, det, då kallas den gården för Älgmora. Och även den ska vara ett halvt hemman, så de var lika stora de här tre gårdarna. Och ungefär samma antal djur på de här.
Och det var arrendegård också?
Det var ju arrendetorp. Vad som är lite intressant då när man läser...
Du får avbryta. Älmora, det låg åt Kallfjärden till.
Det ligger vid Kallfjärden, precis på kanten. Utav, om man åker Älmora vägen ner så ligger
ner
det på
längs, ligger
ja, och på höger sida. Och rakt fram alltså, när, så är det någon... Ja. Ja, det ligger på höger sida där vägen tar slut.
Jaha.
I alla händelser. När jag nämnde nu på djuren här och djurbesättningarna så nämns ingenting om höns.
Räknades de inte eller hade de inga?
De hade inga. Varför hade man inga höns? Jo, man plockade ägg utav fåglarna ju.
Jaha.
Fågelägg. Och nu vet jag inte... När det här med konservering utav äggen började. Man konserverar ju ägg i stora lerkärl ju. Och med någonting som heter glas.
Vattenglas.
Ja. Vattenglasen där ju. Och de äggen gick ju väldigt bra att laga mat på och sånt. Men de gick ju inte att koka eller steka. För det smakade inte gott.
Nej.
Men baka och laga mat på gick det ju bra. Och då plockar man väl fågelägg och konserverar på det här sättet i vattenglasen. Förmodligen. Mm. Och att man använde fågelägg, det har man ju läst om överallt. På det sättet så fanns det väl inga behov av höns. Men det, på Älmora kan man se att det fanns 4 hönor runt upp 1820 i den bouppteckningen. Så att där hade de skaffat sig höns i alla fall. Och den här gården, det var ju också igång ända fram på 1940-talet. Och då står det på 1940-talet att jorden som brukades var 3,5 hektar. Och det innebar ju det att man hade ju börjat sälja av tomter och så vidare. Så att då minskade ju jordbruksmarken. Mm. Precis som den gör i Sverige. Den bästa jordbruksmarken odlas ju, eller byggs ju på.
Bostäder och vägar.
Vägarna tar ju oerhörd av vändplaner och så vidare. Och så bostäder. Det är lättast att bygga där och det är billigast att bygga på åkermarken. Och ingen tänker på vad som kan komma framöver. Utan man tror att det går bra att köpa mat från andra delar av världen. En gård som låg här neråt, det är ju Trintorp, men den ligger ju vid Erstaviken istället då. Och precis på kanten vid badet där. Även den gården är omtalad på 1400-1500-talet. Och även den hade en areal på ett halvt hemman. Och där finns det också upptaget i bouppteckning från 1819 att han hade 2 hästar, 3 kor. Och här finns det också noterat vad korna hette. Det var Rödhättan, Majros och Efrida.
Majros är väl ett vanligt kornamn.
Majros, det har ju förekommit ända tills vi dags data. Nu heter ju alla koret bara ett nummer.
Ja.
Men annars heter de ju Rosa och Majros och såna här. Mm. Eller fanns i varenda kobesättning rättare sagt.
Ja, det är ett fint namn.
Ja, men Efrida är ju ett lite speciellt också. Ja, men det är roligt när man ser att de hade...
De var ju personligheter, ja. Tror jag, på ett helt annat sätt än nu när man hör
ja, nummer
massor
3
av
det, ja.
Just det. Hörru, 1003 kom hit.
Ja. Så på 1870-talet så sambrukas det här torpet faktiskt med Tyresögård. Så att då hade man ingen torpare där vid ett tag. Varför vet jag inte, men... Idag så finns i alla fall inte ett torp kvar, utan det revs ju här i början på 2000-talet, jag tror det var 2004, så rev man. Det var ju ute till försäljning och jag hörde mäklaren sa att det här huset är sånt att det får icke rivas till de som var spekulanter. Det spelade ju ingen roll, för den som köpte det rev ju det. Det hjälper ju inte vad man säger och förklarar att det har en viss historisk betydelse och kulturell betydelse. Utan man river, det har ju skett flera torp här på 2000-talet. Öringe, det låg precis vid Öringesjön. Nej, det är rivet. Öringe sa jag.
Alltså du sa Öringe hade revs. Ja, men det kommer jag ihåg när det revs. Det måste ha varit på 70-talet någon gång.
Nej, ja, 2004 revs ett. Det fanns 2 bonushus på Öringe.
Jaha.
Och det ena revs ja, när de började bygga och sälja av till den här bebyggelsen.
Mm.
Medan det andra boddes ju ända fram till 2004 tror jag det var. Då när det såldes och då rev man och byggde ett nytt villa där.
Mm. Jo, jag kommer ihåg den som köpte det, gården först. Han hade bott i Fårdalen.
Jajamän, jag vet det.
Mm.
Men det är borta nu.
Mm. Håkan heter han.
Ja, jag vet det.
Eriksson.
Jag pratade med henne i förrgår.
Jasså!
Ja, men sen kommer vi alltså, om man följer Erstaviken här, då kommer vi till ett torp som heter Korshamns torp. Den enda inne vid Årnäset i alla fall, den här låg. Jag vet inte om det finns någon vik där som heter Korshamnsviken. Eller om det finns...
Nej, vet du, den ligger på ett annat ställe där jag tänker på.
Ja, jag tänker väl det.
Jag tänker på det som heter Öringehamn nu.
Ja, det tänker jag. Ja. Det är en annan. Nej. Och det är också ett torp som finns utsatt på kartorna, det på 1600-talet. Men på kartorna från 1690-talet till 1750-talet, då finns det inte mer längre. Jo, de finns med på 1690-1750, men sen försvinner de från kartorna. Så är det. Och strax norr om det här torpet så fanns det också en brygga som är noterad på kartan.
Nu är det Korshamnstorpet vi talar om.
Det här är alltså före Brobänkens brygga byggdes då, om det här torpet låg där. Och,
var låg det där Korshamn?
Ja, om du säger Brobänken...
Jag vet inte vad Brobänken ligger.
Nej, om du säger backarna, Årnäsbackarna. Den här stora som går ner och som går nästa upp. När du är på väg mot Brevik.
Jaha, ja där ja. Klockargården eller något finns där
ja,
också.
Ja, Klockargårdsvägen går in åt höger sen. Mm.
Men det är i alla fall Breviksvägen.
Ja, men det, ja. Och Klockargården ligger på Kalfjärdssidan. Ja. Och det här låg åt vänster då in på Erstaviksidan.
Det är inte så lätt att hänga med.
Nej,
kära lyssnare, plocka fram kartan.
Det finns en utmärkt karta över nuvarande Tyresö på Google Maps. Och där kan du välja den förstoring som du vill ha för tillfället. Jättebra.
Jag har nog ingen karta med mig, tyvärr.
Nej, men lyssnarna får ta.
Ja, just det.
Titta på kartan. Men Korshamn låg alltså till vänster. När
om man
körde
kommer ifrån Tyresö och kör mot Brevik så låg den till mitt i svackan emellan de här två stora backarna i Årnäset. Så kör man in till vänster och sen kör man en bit och sen kör man upp åt vänster igen och... där på kanten utav vattnet
mot Erstaviken,
där låg det här.
Och det ligger toppen. Inte kvar, sa du.
Det är borta sedan slutet av 1700-talet.
Mm. Hur stort var det?
Det var man tittar på det. Alla såna här stugor, det var ju ett rum eller två rum. De såg ju likadana ut, alla de här torpstugorna. Om de inte rev så byggdes de på.
Som Alstorp ungefär?
Ja, det är ju sådana
köket typer. Åt ett håll och kammaren åt andra hållet?
Ja, köket det var ju stora rummet. Och kammaren det var ju ett litet rum. Så att Alstorp är ju omvänt idag. Där är ju köket i det lilla utrymmet. Men det egentligen var det kammaren. Och köket, det var ju där idag inte kök. I Alstorp. För det var ju en stor öppen spis som man hade.
Jag trodde det var köket, ja.
Ja, det är stora där. Ja. Var köket, ja.
Ja, men
idag är det ju köket på Alstorp i det lilla.
Jaha, det har jag aldrig märkt.
Nej, det är så lite så där kommer du inte in. Men som sagt var, och det var ju den typen som husen var då. Där fanns det ju också en brygga som är utsatt på kartan. Och då kan man ju tänka sig att var det hit som man åkte båt för då och hamnade vid Korshamn innan då Brobänken och bryggan där byggdes.
Var ligger Brobänken?
Ja, det är rakt fram idag när vi pratar om körde in till vänster i svackan. Så har du ju en brygga där när man kom till Tyresö, de här... fina markisen och hans gäster så hämtas de ju där och med häst och vagn vid den bryggan. Och den är ju senare än vad Korshamn är.
Var det åt Erstaviken också?
Det är Erstaviken. Man åkte ju från Stallsjöbadens tåget rakt över med båt då, över Erstaviken. För att då åka runt hela Brevikshalvön och åka in till slottet. Det tog ju oerhörd tid i förhållande. Ja, men alltså med båt om man tänker
alltså,
runt.
Ja, just det.
Då skulle det ta en väldig tid. Utan nu var det ju kommande, när väl till exempel senare då när järnvägen byggdes till Saltsjöbaden. Så var det ju då att man körde med båt rakt över till Erstaviken.
Ja, just det. Det
och sen kunde så man åka med, kom ju sen de här fina vagnarna och hämtade de här fina gästerna vid bryggan till slottet.
Så de slapp gå från stan, ja. Men Brobänken, det var en brygga bara, det var inte någon gård?
Brobänken, det är bara ett hus idag som ligger där. Torpet då, det låg ju ungefär 250 meter upp i backen på Brobänksvägen, norr om Brobänksvägen upp där. Så att, men det finns ingenting kvar utav det här torpet idag. Men i närheten utav det här torpet så finns en jättegryta som ligger en bergsluttning inne på en tomt tyvärr. Så att ingen kan se den och ingen får se, gå in på tomten och titta heller. Och den är, måttet på den här var jag mätte i höstas ihop med ägaren. Och den är 2,40-3 meter djup. Och den är på bredaste stället, och om man går ner en meter in ner där, då är den som bredast, och då är den 1,70 som bred. Mm. Och uppe vid kanten så är den mellan 90 och 1,10 bred. Och som sagt, den är 2,40-3 meter djup, och det beror ju på att den, i och med att den ligger i sluttningen, så blir från ena kanten så blir det ju 3 meter, ja, från den andra kanten blir det 2,40. Ja, just. Men det är ju en väldigt stor. Och sen har jag sett andra mått, så jag vet inte riktigt om det finns ytterligare någon. Den här gick vi och tittade på när jag gick i skolan med läraren.
Då fick man gå dit.
Ja, det tog han med sig friheten att göra. Ja. För då, det här gjorde man ju när det var skola. Då var det ju ingen som var utan sommargästerna. Där låg ju på sommarstugetomterna. Ja. Så de var ju inte ute. Så då gick väl läraren dit och visade oss den där.
Ja. Men Brobänken var aldrig någon gård?
Nej.
Det var ett hus bara?
Ja, det är ett hus.
Ett litet hus.
Så, men det var aldrig någon gård.
Du har just hört del 1 av Breviks halvön, som är nummer 29 i serien Tyresö under en föränderlig tid, med Göran Magnusson och mig, Gunilla Grell Lundgren, på Radio Tyresö 91,4. Om 3 veckor kommer det mer om Brevik. Hej så länge!